det enda som funkade för mig till slut var ju att ha liksom destruktivt sex när jag var hög och full.
Mm.
Det var liksom, alkohol och drogen räckte inte, kärleken räckte inte. Alltså det var tvungen att mixa allt det här liksom för att kunna fly liksom en kort stund.
Mm.
Annars så, jag kunde vara på så här backstage på världens coolaste konsert och bara så här tycka att det var tråkigt.
Ja, det är onsdag igen och ni har hittat till podden Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Och den här podden går ut på att, ja, jag sitter ju här varje vecka faktiskt. Hoppas ni inte tröttnar på mig. Men ibland så har jag med mig mina kära vänner och kollegor från The House Rehab, Robert Boman och Felix Granander. Och vi kör temaavsnitt när de är med. Och ibland så sitter jag här själv med en gäst. Och idag är det sistnämnda. Jag sitter här med en vän som jag lärt känna i nykterheten och vi har en liten historia ihop och hon sitter på en väldigt häftig livshistoria. Det vet faktiskt jag sedan tidigare, men idag så ska jag få the extended version och det ska bli väldigt intressant och jag vill välkomna Malin Storm till podden.
Tack Nemo, jättekul att vara här.
Ja, välkommen hit.
Och lite pirrigt att sitta i en studiemiljö.
Är det så?
Ja.
Ja. Men du gillar väl pirr?
Ja, absolut.
Ja,
jag tänkte... Det är det som gör mig hög nu för tiden.
Det är ju så.
Ja.
Det där är intressant, det där med kicksökandet och liksom så här, som många av oss är i tolvstegsvärlden, är ju i grunden kicksökare. Och jag tror du också är det, kan jag tänka mig.
Absolut.
Och vart man får sina kickar i nykterheten.
Ja, och det jag tror, eller en av mina första sponsorer i mitt nykterhetsprogram sa till mig att det är viktigt att man har roligare i nykterheten än vad det var i det aktiva, för annars kommer man inte stanna kvar. Och jag tror att om man försöker undvika alla saker som skrämmer en eller ger en just kickar, så blir det tråkigt.
Mm.
Och det ska det inte vara.
Nej, men verkligen. Och om det skulle vara tråkigt att vara nykter, då skulle ingen av oss stå ut. För att det är nog som jag sa nyss, att de flesta av oss är ju kicksökare i grunden. Och om vi inte får kickar, och om vi inte får ha kul och ha roligt, man skulle aldrig orka. Man skulle inte stå ut. Det värsta jag vet är att ha tråkigt. Och det är fortfarande så egentligen.
Ja.
Även om man är lugnare idag, på ett sätt såklart, så är det fortfarande inte så kul att bara ha tråkigt.
Nej.
Det säger sig självt visserligen. Men jag tror icke-beroende människor har enklare för det, faktiskt. Känns
ja,
som det.
Det kan, jag vet inte. Jag tänker att beroendesjukdomen är liksom generellt en brist på att kunna hantera känslor.
Mm.
Vare sig det är tråkighet eller superglädje eller någonting man är rädd för. Liksom. Att man har tagit till substanser för att antingen förhöja eller alltså, egentligen kontrollera alla de här grejerna. Och det är väl samma sak med tråkighet egentligen. Mm. Man vill kontrollera att man slipper ha tråkigt.
Mm.
Men jag brukar säga så här, välkomna tråkighet idag. För att om jag aldrig har tråkigt så har jag ju inte heller roligt. Alltså då blir det tråkigt.
Nej,
om det bara
precis.
Är kul jämt.
Men så är det absolut. Men jag tänker lite så här att det finns liksom, det är en skillnad där på att ha ett liv som man verkligen trivs med och mår bra av och har kul i. Och att liksom verkligen ha tråkigt. Det är en lite stor skillnad där.
Absolut.
Så att det är, ja, nej men det är intressant det där, vad man liksom får utlopp idag. Och för mig handlar det mycket om så här att med intressen och ha ett jobb som jag har kul med. Och barn blir också en slags kick egentligen. Det vet ju du som en nybliven mamma liksom.
Ja, verkligen.
Det är ju en kick om något.
Ja, men alltså den största grejen för mig tror jag i nykterheten är ju att föda barn. Alltså det var ju smärtsamt som fan och kanske inte alltid kul. Men det är också en av de häftigaste upplevelser jag har varit med om någonsin.
Mm. Kan verkligen tänka mig det. Och det. Eller jag kan ju inte tänka mig det alls egentligen. Men jag vet inte vad man ska säga om det som man. Jag kan inte tänka mig det, men ja... Det låter ballt. Och det är ju en ständig avundsjuka man får ha som man gentemot kvinnor, att man inte får uppleva det. För det är ju förmodligen det häftigaste som finns i hela världen.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Men också skitont liksom. Så ja. Man är ju lite avundsjuk på er också.
Ja, exakt. Så just det. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle välja, men jag fick välja. Men du, vi känner ju varandra lite.
Mm.
Så är det. Vi var ju på My Skarsgårds kurs ju.
Ja.
My är ju en tidigare gäst här, så jag vill ändå droppa det för lyssnarna.
Ja.
Det var mysigt.
Jätte, hon är fantastisk. Det var ju också otroligt vackert där.
Väldigt fint. Jag vill rekommendera lyssnarna för den kursen. Den är väldigt fin. Mm. Och hon är duktig, My. Så att My Skarsgårds beroendekurs ute i skärgården är verkligen värt att ta en titt på. Och sen så, ett annat minne jag har med dig. För jag har två minnen som sticker ut nämligen. Kan du gissa det andra?
När vi var på trädgården.
Nej, då blir det ju tre. Just att vi trädgården, vi var på nattklubb. Fan, det minns inte
Nej,
jag.
Nej, men jag var där och du var där. Vi var inte där tillsammans och du drack.
Aha.
Och liksom försökte mörka det lite så här. Det var precis right. I början av din resa in i nykterheten.
Just det, för jag började gå på våra möten i början på den sommaren. Alltså i juni typ. Och i augusti hamnade jag på rehab och där blev jag clean. Så du måste varit där i juni, juli då. För då gick jag in och ut liksom.
Det kanske är ett av mina minnen av dig. Inte lika tydligt minne för dig.
Det har jag glömt bort. Det var speciellt. Nu när du säger det kommer jag ihåg det. För det var så jäkla mycket skam i att stå där med en öl. Och bara se liksom någon från gemenskapen som bara... Och då tänker man ju själv så här. Åh, vad hon dömer mig nu. Men det gör ju folk aldrig.
Nej.
Och det vet jag idag. När jag möter folk som har tagit återfall och klivit ut. Och man ser rädslan i deras ögon.
Ja, och skammen.
Ja, och de tänker så här, nu dömer ni om mig. Och så här. Men man är bara så här, ja, hej, kul att se dig. Hoppas du mår bra.
Ja, men och så här, som sjuk, liksom i beroendesjukdomen så är det ju onaturligt att inte dricka.
Mm.
Det är ju det naturliga är ju att stå där med en öl.
Mm.
Det måste man också alltid komma ihåg när man får ynnesten att vara nykter liksom.
Verkligen, verkligen. Men mitt andra minne är i alla fall när vi köpte en sallad.
Ja.
Vi köpte en sallad och tog din moppe till Reimersholme.
Ja,
och badade och solade.
Ja, skitmysigt.
Skitmysigt.
Verkligen.
Ja. Det var det jag ville säga i alla fall. Så vi liksom går igenom vår historia lite här.
Ja.
Ja. Nu sitter vi här och nu ska vi fokusera på dig. Nu ska du få berätta din life story här för oss. Och vart tar den sin början?
Ja, sin absoluta början är från Linköping, där jag är uppvuxen. Jag är född i en familj med två medberoende föräldrar som är fantastiska. Och en syster som är väldigt beskyddande. Alltså otroligt snäll. Hon är två år äldre än mig. Så jag var ganska bortskämd som barn. Ganska curlad och har alltid haft väldigt svårt att hantera gränssättning och liksom egentligen tror jag livet. Alltså jag satt och drömde jättemycket när jag gick i skolan. Var ganska onärvarande liksom och drömde om andra saker. Tyckte att vardagen var pisstråkig. Från ganska tidig ålder tror jag.
När du säger att dina föräldrar båda var medberoende, menar du att de var medberoende till liksom någon annan familjemedlem då? Eller kanske privat?
Både min farfar och min morfar var alkoholiserade.
Ja, jag fattar. Okay.
Och medberoendet liksom, ska inte, men de har ju vuxit upp i hem med beroende liksom. Och mycket liksom att man ser mellan fingrarna och inte fokuserar så mycket på problematik kanske.
Mm.
Och också att de inte själva fick med sig verktyg för hur de skulle hantera sina känslor liksom, som barn. Och då är det ju ganska svårt, eller det är omöjligt att ge vidare något man själv inte har. Liksom.
Mm.
Så de gjorde ju sitt absolut bästa.
Mm.
Och jag hade en magisk barndom. Så jättefin, vilket jag tyckte var skitjobbigt i början av min nykterhet.
Mm.
För att jag kunde inte skylla på att det hade varit svintufft. Liksom.
Nej, för de flesta, om man ska generalisera lite. De flesta i tolvstegsvärlden har ju en ganska tuff barndom. Uh-huh. Så jag kan tänka mig att när man inte har det, och har en trygg barndom som du ändå vittnar om. Att det blir lite så här, men vad fan, var kommer det här ifrån då?
Är det bara jag som är det? Alltså, jag kände mig verkligen som så här, det svarta fåret i min familj. Alltså, min syster är så här, hon har en doktors degree i... Alltså hon forskade om hjärntumörer och bröstcancertumörer och nu är hon läkare, akutläkare. Och jag har ju aldrig klarat av en akutbildning. Jag gick ut gymnasiet med så här reducerat program för att jag egentligen bara för att jag var lat och inte kunde fokusera. Alltså jag har aldrig kunnat fokusera på skolarbete.
Svarta fåret i din familj, men vita fåret i gemenskapen.
Ja.
Alltid något.
Exakt. Ja. Man kan byta roller.
Nej,
men allt är ju relativt och det är ju så spännande liksom.
Mm, verkligen. Och sen då, vad händer då? Du har ett syskon som är väldigt begåvad, låter det som.
Mm.
Och sköter sig bra och så här. Men du har ett ganska normalt liv tills när? Hur ser skoltiden ut då så här?
Ja, men jag har alltid haft liksom okej betyg och hade det okej i skolan. Tyckte det kanske inte var det trist liksom. Men det gick bra. Jag var jätteduktig på idrott och jätteduktig på typ slöjd och alla så här kreativa ämnen. Men ointresserad. Väldigt, väldigt ointresserad. När jag var 14 så drack jag första gången. Jag har alltid dragit till allt som är förbjudet. Allt som är farligt och som man inte får göra vill jag göra liksom.
På tal om kickar.
Exakt. Mm. Och lite tror jag också så här rollfördelning. Alltså eftersom min syster var så himla duktig så var jag tvungen att vara något annat.
Mm. Men hur blev det mellan er då? När det gick så tydligt isär där?
Men det var ganska skönt för det blev inte så stark konkurrens tror jag. Det blev liksom, vi var olika.
Mm.
Så vi har en jättefin relation.
Alltid varit så eller? Alltid varit fin?
Alltså, alltid. Syskon.
Ja, jag fattar. Mm.
Men det är också, eller ja, alltså, vi älskar varandra så mycket att vi har bråkat som galningar och liksom slitit håret av varandra. Mm. Och så. Det tänker jag är en del av syskonskapet.
Ja, jo, det är nog svårt att undgå det där.
Jag tror det också.
Ja. Men ni växer isär lite, ni tar olika roller liksom. Och du har en ganska, det låter ändå som en ganska kontrollerad ungdomen då. Det är liksom mer urspårat då.
Nej. Så, när jag var 14 drack jag första gången. Mm. Och tyckte att det var super. Det var som att jag fick så här, var i den här drömmen som jag hade bara i mitt huvud. Det var som att den blev verkligheten liksom. Och det tyckte jag var superhärligt. Mm. Och också det här med alla rädslor och all ångest och sånt försvann. När jag gjorde det. Men det var inte så att jag liksom började dricka varje dag eller ens du vet, så här, varje helg då. Utan det började när jag var 16 och min syster hade fyllt 18. För då snodde jag hennes lägg. Och blev liksom så här klubbtjej i Linköping.
Snodde det eller lånade?
Snodde.
Snodde.
Ja. Mm. Hon hade ett pass gömt i en byrålåda. Eller hela min familjs pass var liksom gömda i någon så här byrålåda någonstans. Och då varje fredag hämtade jag hennes.
Var ni så lika?
Ja.
Mm. Okej. Okay.
Jag kan hennes personnummer lika bra som mitt eget. Mm. För det var så intränat.
När kom hon på att du snodde det?
Alltså långt senare.
I förrgår.
Exakt. Hon vet nog inte det.
Nej, exakt.
Nej, men det berättade jag ju när jag hade blivit nykter.
Mm.
Men, nej, men det var så pass att jag fick hem så här VIP-kort till olika klubbar i hennes namn.
Oh, shit.
Som hon typ fick låna ibland.
Så hon bara får VIP-kort så här. Hon bara, va? Jag har inte ens varit här. Varför får jag VIP-kort här? Det är jättemärkligt.
Och då jag bara, det där är mitt.
Exakt. Ja. Ja. Så det låter ändå som att det var, alltså med tanke på den personen du var då, att du klev in i en jävligt spännande värld. Att du verkligen hittade hem på något sätt när du började festa.
Ja, verkligen. Jag älskade det. Och var, alltså alla de här rädslorna, sociala rädslorna försvann liksom. Och där kunde jag på något sätt vara mig själv. Men också en förvrängd version av mig själv. För jag ljög jättemycket. Och gjorde dumma grejer liksom. Så, ja, men i Linköping till exempel så typ hånglade jag alltid med mina kompisars killar. Alltså det blev alltid fel när jag drack liksom. Mm. Och jag hade redan då ingen kontroll på mängden liksom.
Mm. Men de här grejerna som du gjorde som ändå var uppenbara fel. Att, alltså, ja, men ta kompisars pojkvänner, det är ganska taskigt. Var det liksom, tror du, på grund av någon slags kicksökeri? Eller var det på grund av att du bara var full? Eller var det på grund av att något annat?
Jag tror att det var, alltså, självkänslan som var så låg. Att jag på något sätt undermedvetet liksom ville ha det som någon annan hade. För att bevisa att jag räckte till. Att jag dög liksom.
Mm. Jag kan verkligen känna igen det där. Mm. Någon slags, i mitt fall så yttrade det snarare så här, man skulle gärna tävla om tjejer och visa att man kunde få någon. Och det handlade bara om att man skulle visa det snarare än att man ville ha den.
Ja.
Det är ju samma sak.
Det är precis samma sak, bara i ett annat liksom.
Ja.
Setting.
Och det fattar man ju inte riktigt då.
Inte överhuvudtaget. Jag fattar inte själv varför jag gjorde de där grejerna. Liksom. Men när jag var full så gjorde jag det. Liksom. Mm. Och det var inte bara en gång, utan det var många gånger. Liksom.
Mm.
Så det var skittufft. Liksom.
Mm.
Och det fick man ju, då blev ju folk ledsna och sura på en. Och fick massa konsekvenser och där. Liksom.
Så det blev en fläskig steg 8-9 när du kom till CIA 15 år senare.
Nej, men jag bad ju om ursäkt när jag var nykter sen. Alltså jag försökte liksom verkligen så här. Men jag kunde fortfarande inte låta bli göra det nästa gång jag var full. Så det blev ju verkligen en personlighetsförändring. Även om jag kanske faktiskt inte har tänkt på det förrän precis just nu.
Mm.
Att jag blev personlighetsförändrad.
Liksom. Ja, men det är lite därför folk pratar om att det här med gottgörelse. Det handlar ju liksom om att ändra ett beteende. Att liksom så här, först ställa rent, gör det grundligt och sen ändra beteendet. Att liksom inte säga förlåt och sen göra om samma skit. För då är det totalt poänglöst.
Ja, verkligen.
Då blir det som, att, som ett förlåt i det aktiva. Där man säger förlåt och gör om samma saker om igen. Det är helt liksom...
Ja. Ja. Det blir inte värt så mycket då.
Inte så mycket. Ungefär vattenvärt kan man säga.
Ja. Ja, sen när jag var 18 då flyttade jag till Italien direkt efter att jag tog studenten. Och bodde i Florens i typ ett halvår. Och där skulle jag säga att jag tyckte det var ganska jobbigt. Jag är typ 1,80 lång och ganska blond. Och blev liksom ståkad, alltså harassed på riktigt av italienare. Från skolan till hem. Så alltså, promenaden var kanske 10 minuter egentligen, tog ofta en halvtimme för att man blev stannad. Det var så här klungor med killar som ställde sig runt den och liksom. Så där började, tror jag, mitt missbruk mer. Jag satt hemma ganska mycket och drack Chianti Classico.
Mm.
Som då kostade typ så här 15 000 lira, vilket var 10 spänn. Och så var det svingott rödvin. Så där skulle jag säga att jag började konsumera oftare. Jag brukar alltid säga att jag tog dem så här Mediterranean habits till Sverige och så gjorde jag de svenska, så istället för att dricka ett glas vin varje dag så drack jag en flaska vin varje dag. Jag kombinerade
snyggt.
Dem.
Snygg omvandling. Ja, ja, verkligen. Men fan vad sjukt det där med Italien. Man har ju en fördom av italienare att de är ganska framfusiga och ganska direkt liksom. Mm. Så här. Och så tänker man då, ja, den fördomen då kombinerat med att du är en så här blond söt kvinna som kommer skapa liksom det där. Men det där låter ju så här extremt. Och att du ska bli tvungen att dricka massa extra mycket för att stå ut med det där. Det känns så jävla deppigt på något sätt.
Ja, men jag tror att det var... Alltså det har varit väldigt mycket så generellt liksom. För kvinnor i världen. Alltså att man får hitta sätt att hantera. Alltså strategi, det har jag märkt jättemycket när jag pratar med mina tjejkompisar. Hur vi, när vi var yngre framförallt, hade strategier för att undvika att bli tafsade på, att bli liksom utsatta.
Mm.
Man liksom, jag har slingrat mig som en ål hur mycket som helst liksom.
Ja, fy fan alltså. Tack me too, tänkte jag precis säga.
Ja, men verkligen.
Ja, men det är verkligen så. Alltså, fan.
Och det roligaste eller det sorgligaste var ju att innan det så hade jag inte ens förstått att det var så.
Nej. Nej, för det var ju normen då.
Ja.
Det blir så. Och det är ju alla vi var ju en del av problemet. Alla fulla killar på krogen då. Det finns ju knappt några undantag.
Nej.
För att det var liksom normen.
Ja.
Och det säger jag inte för att skylla ifrån mig eller ursäkta någonting. Jag säger det snarare för att påpeka hur skevt det var förut.
Verkligen.
Så det är tiderna förändras och tur är väl det, tänker jag.
Ja, verkligen.
Ja, Italien då. Hur länge blev du där, säger du? Halvår?
Ett halvår var jag där. Och sen så åkte jag hem. Jag hade tänkt att jag skulle plugga där, men jag orkade inte för alla italienare. Liksom.
Ja.
Och sen tror jag också att det var så här, jag kom från Linköping. Helt plötsligt var jag en helt annan... Alltså, man hade varit någon i en liten stad liksom, och mamma och pappa var där och fångade upp en när det gick fel. Liksom. Plötsligt så var man ganska utsatt på ett annat sätt. Och det var jag inte redo för. Liksom.
Nej.
Då flyttade jag till Åre för att göra en skidsäsong. Och där var det ännu mer fest. Jag jobbade som lunchavlösare i liften. Vilket innebär att jag kunde vara bakis hela morgonen. Och sen åkte jag upp och tog mitt lilla jobbskift på 2 timmar. Och sen åkte jag skidor på eftermiddagen.
Hur gammal är du här?
Fyllde 19 när jag var där, tror jag. Eller kanske hade fyllt i 19.
Och då eskalerade det festandet ännu ett pinnhål, kan man säga.
Ja, men ja.
Mm.
Och så, ja, men då var det mycket killar. Alltså mycket så här, jag tyckte att jag var ball liksom.
Mm.
Och efter det flyttade jag till Stockholm. Då var jag väl, jag skulle precis fylla 20 tror jag när jag flyttade till Stockholm. Och ja, men blev en så här utetjej liksom. Riktig Stureplansbrud som vi kallade det på den tiden.
Då hade du också eget lägg.
Ja, då hade jag, och det var också roligt när jag fyllde 18 tyckte jag att det var tråkigt att gå ut i Linköping. Då tyckte jag att det var så här botten, då ville jag bara gå på hemmafester. För då fick jag plötsligt inte vara där liksom.
Exakt, det man får göra vill man inte göra. Det är lite tråkigt.
Då var det liksom blasé.
Man är så avtrubbad då.
Ja.
Vill man ha mer av något häftigare.
Exakt.
Ja, och ditt liv blev ju häftigare. Det tog ju den riktningen, kan man säga.
Ja.
Vad hände i Stockholm och hur länge blev du kvar?
I Stockholm så började jag jobba i modebranschen. Och blir väldigt så här, jag blir bjuden på mycket event. Så till slut började jag jobba med PR för modevarumärken. Och då började jag så här, på den tiden, det här var kanske 2002-2003. Så började jag med produktplacering. Det fanns ju inga influencers och så då. Så då blev jag polare med alla kändisar i Sverige som var coola på den tiden liksom. och gå på alla så här. Man blir bjuden på något event typ varje kväll liksom. Och då var det ju gratis dricka liksom. Jag kan säga att jag byggde en karriär liksom på mitt supande.
Mm.
Supersocial liksom, kände Gud och hela världen liksom och var på alla ställen jämt.
Mm. Och inte en tanke på att livsstilen var kanske lite destruktiv då, just då i alla fall. Hade den planterats ännu då?
Jag visste nog om jag liksom vågade stanna upp, vilket jag ju inte gjorde. Alltså det var ju så att tempot var jättehögt för att jag inte vågade stanna upp liksom. Men om jag, ibland när jag gjorde det så visste jag nog att jag hade problem. Men det var ju alldeles för roligt och ingenting som jag var överhuvudtaget sugen på att ta tag i liksom. Men när jag var typ 25 så flyttade jag till Schweiz och var barnflicka ett år. Och det var min första så här, det var mitt första försök att komma ur. För då trodde jag att det var modebranschen det var fel på. Att, så här, att jag festade för mycket för att jag var i en sån bransch liksom. Och det är ju en klassisk ursäkt också, att man skyller på omständigheter. Fast egentligen så hade jag gjort alla val för att vara där liksom. Men då försökte jag. Men träffade en kille i Milano, en icke-slisig italienare som var världens liksom kolatorsk. Och vi tog massa droger varje helg och jag var där och så här söp verkligen som en galning på helgerna. Och så åkte jag hem till Basel i veckorna och var så här fromnanny.
Mm.
Så det funkade inte. Den geografiska flykten funkade inte.
Konstigt, det brukar ju alltid funka.
Ja, jag har gjort rätt många sådana efter det liksom.
Ja, jo, jag har som sagt sett det på distans. Det tänkte jag säga. Nej, jag har snarare hört dina live stories. Så jag vet ju att du har flängt runt som en tok.
Ja.
Och även flängt runt ganska mycket i nykterheten sen. Men vi kanske kommer till det också.
Ja.
Ja.
Nej, men sen så flyttade jag, efter det här året i Basel, så flyttade jag en sommar till Porto Cervo på Sardinien. Som är som Saint-Tropez typ, fast i Italien. Och skulle lära mig italienska, vilket det var bullshit. Det var bara fest liksom.
Alltid de här små ursäkterna om vad man ska göra på ett ställe. Det är så jävla klassiskt. Jag ska ju dit för att lära mig italienska eller ta körkort eller jobba eller vad som helst. Men det handlar egentligen bara om att man vill gå åt festen liksom.
Exakt. Och där jobbade jag som promoter på en nattklubb. Mm. Och det betyder att jag festade varje dag. Och när jag kom hem där, det var ganska också så här, det var inte så himla kul liksom. Det var rätt mycket fest och ganska mörk tid liksom. Det var bara 2 månader. Men när jag kom hem därifrån så hade jag första gången skakningar av alkohol, liksom withdrawals, vad säger man, abstinens.
Mm.
Så då kom jag ihåg, alltså jag kom hem därifrån typ i september kanske. Och då, någon gång i mitten av september, så kom jag hem från en utekväll i Göteborg där mina föräldrar bodde. Kom hem till dem och så började jag gråta och var så här, jag behöver hjälp. Jag kan inte sluta dricka. Och då sökte vi hjälp liksom. De hjälpte mig söka hjälp via sjukvården.
Och vilket år är det här?
Jag tror att det är 2007 kanske.
Mm. Och vilket år blev du ren på riktigt?
2013.
Ja, så vi snackar alltså 6 år här. 7 år.
Mm.
Mm. Så det är några år här där du ändå har liksom gjort din första, ja men någon slags kapitulation på något sätt.
Mm.
Men det tar ändå ganska många år till innan det verkligen händer.
Ja, och det som hände mig då när jag sökte hjälp inom sjukvården var, jag var ganska så här högpresterande, alltid väldigt så här verbal liksom och duktig på att föra mig socialt. Så de tyckte ju inte att jag hade problem.
Nej.
De fattade inte allvaret liksom. Och så här, om man inte är alkoholist, narkoman själv, så tror jag inte man förstår det liksom. Så jag gick i terapi och gick på någon så här gruppterapi och skulle försöka lära mig att dricka som andra. Genom meditation och andra verktyg. Och det försökte jag med i 2 år.
Mm. Också klassiskt får man ju säga.
Mm. Ja, men, och då kommer jag ihåg att jag så här, jag har en problematisk relation till alkohol, sa jag alltid när folk frågade. Men att jag var alkoholist, det var liksom, det var så en jävla skam i det ordet liksom. Mm. Men då blev jag också helt manisk i yoga och utbildade mig till yogalärare och liksom gjorde det så här 3 till 5 timmar varje dag.
Fy fan alltså. Mm.
Och mådde så här ganska bra då. Och tyckte så här, nej men nu har jag hittat yogan och det är okej liksom. Och idag vet jag ju att det är att byta ett beroende mot ett annat beroende. Men det hade jag ingen aning om då. Då tyckte jag att jag var jätteren levnadsmänniska och mådde skitbra fast jag var så här helt manisk i mitt yogande.
Mm. Det är speciellt det där, hur man kan lura sig själv liksom, att bara man håller sig ifrån, ja men, alkoholen eller drogerna så anser man liksom att man lever på ett helt sunt, normalt sätt. Fast man kanske tränar 6 timmar om dagen eller ligger med 5 tjejer i veckan eller vad som helst. Liksom.
Ja.
Fast det är bara en egen jävla sjuka beroendehjärna som lurar upp en på läktaren om och om igen. Liksom.
Ja, och man är så här blind inför det. Liksom. Mm.
Ja, ja, för man har ingen kunskap.
Nej.
Det är ju så. Man tror ju, alltså, jag tror alla tror, eller jag vet inte, men det känns som att många tror när man kommer till 12-stegsvärlden eller när man tar tag i det här, att liksom det handlar om substanserna. Jag ska bli nykter eller jag ska bli drogfri. Jag måste bli det. Det är det som är problemet.
Exakt.
Och sen så bara fattar man när man börjar jobba i 12-stegsprogrammet och får en sponsor att det handlar liksom inte någonting om det i princip. Det handlar om liksom insidan. Och det blir så en jävla ögonöppnare och så jävla omskakande. För då förstår man också det som du säger, det här att alla de här märkliga flyktvägarna som man pysslar med i livet är på något sätt destruktiva om man gör det för mycket. Liksom.
Ja.
Det är ju så. Det är ju inte så kul insikt, men det
Nej.
Är ju så.
Ja, men, alltså, verkligen. Och jag skulle kunna liksom bli beroende av nästan vad som helst, tror jag. Så därför måste jag gå på mina möten och jobba med andra och vara aktiv i programmet varje dag. Liksom. För annars så faller jag in i sådana beteenden.
Mm. Ja, men jag känner igen det där. Du kapitulerar för dina föräldrar?
Jag kapitulerar för mina föräldrar, jag får gå den här kursen och sen så försöker jag vara nykter och tycker att jag har ett ganska bra liv i 2 år.
2 år ändå, utan något slags program i kroppen?
Utan något slags program i kroppen och med liksom att försöka smutta på vin på middagar och så här. Och jag har 2 roliga historier kring det här, eller roliga, de är tragiska. Men jag hade en pojkvän vid den här tidpunkten och blev full 2 gånger. Alltså, och under de här 2 åren så blev jag dyngpackad 2 gånger. Och båda de gångerna var jag otrogen. Och liksom, alltså det gick så här, det skenade så brutalt iväg liksom. Men när jag höll mig i skinnet liksom så gick det ju okej. Men jag mådde ju verkligen inte bra. Och då också så tyckte jag att mitt jobb var pisstråkigt. Jag tyckte att Stockholm var pisstråkigt. Jag tyckte att allt var dödstrist liksom. Och då blev jag approachad av Absolut Vodka. Som sökte brand ambassadors i New York.
Perfekt.
Ja, och det var ju, tyckte jag då, lösningen. Jag bara, gud vad bra. Och så var jag helt ärlig mot dem och sa att jag inte drack alkohol. Och liksom fick till och med så här provfesta för att de skulle se att jag var duktig på det. Även fast jag inte var full. Och fick jobb då i New York. Och där var det ju hur jävla kul som helst.
Mm.
Det var helt galet roligt. Och första 3 månader när jag jobbade där så drack jag väldigt, väldigt lite. Jag blandade sodavatten med cranberry juice. Och var på de här nattklubborna liksom med Justin Timberlake och alla världsstjärnor liksom.
Mm. Ja, det är ändå fett, för jag är ju en sån som blir lite impad av sånt. För fan, annars skulle vi inte jobba med att intervjua kändisar.
Nej.
Men det, jag, för det, så är det. Alltså, jag kan känna än idag när jag liksom så här har intervjuat 350 kändisar, så kände jag ändå så här att det är lite pirrigt när jag träffar någon. Jag tycker det. Och det tycker jag så här, det kan man väl få tycka.
Ja, det är väl jättehärligt. Jag tycker, och det är ju bra val av yrke.
Ja, exakt, exakt. Så jag, så, men verkligen, jag är supernöjd.
Ja.
Men, så, det, så jag blir superimponerad av sånt här. Så jag tycker det är jättehärligt. Så du får gärna berätta lite mer.
Ja, jag är också kanske inte så imponerad av sånt. Utan,
vad härligt, vad skönt.
Väldigt så här krass. Alltså om jag tycker om en människa så tycker jag om människan oavsett vad den gör liksom.
Mm.
Och det var nog lite min framgångssaga. För att jag var så sjukt naturlig mot de här kändisarna. Så mitt jobb var liksom att göra Absolut Vodka coolt i de coolaste av de coola kretsarna. Så jag hängde på så här nattklubbar som man inte kom in på liksom. Och var bundis med alla där. Och ja, till slut, 3 månader ungefär funkade det ganska bra att inte dricka. Sen började jag dricka lite, för det var ganska tufft att vara i de här nattklubbsmiljöerna helt nykter.
Mm.
Och då någon gång så spårade det ganska duktigt liksom. Så då försökte jag verkligen skärpa mig. Men sen så kom jag på att om jag tog kokain så hade jag kontroll när jag drack. Och det var alltså magiskt under en kort period när det funkade. Så när jag bodde i New York så funkade det ganska bra. Det var 1 år. Då, eller ett halvår egentligen som jag började med kokainet också och liksom använda för att kunna jobba med alkoholen.
Balansera.
Exakt.
Jag tror många har det skälet faktiskt att man börjar med droger. Just det här att man blir så trött av fyllan eller så blir man för full. Hittar man drogerna perfekt, då kan man liksom balansera och festa längre och inte bli så full. Ja. Många vittnar om det där, så det är något helt ovanligt.
Men jag skulle ju inte heller vara full, för jag var ju där, liksom, jag var ju där på jobb.
Perfekt.
Jag kunde inte vara dunkpackad på natt. Alltså så, här. Så då om jag tog några linor så kunde jag representera Absolut Vodka jättebra.
Mm.
Fast jag kanske var då dunkpackad liksom. Det märktes inte.
Nej.
Jag kommer ihåg det. Jag har typ aldrig mått så bra som jag gjorde då. Jag hade mitt drömjobb. Jag, liksom, alkoholen och drogerna fungerade. Det var så här fantastiskt. I ett halvår, ett år liksom. Mm. Och sen så flyttade jag till LA. Och skulle göra samma sak där. Med, jag ska lägga till en grej här. För jag träffade en kille när jag bodde i New York. Inte en kille, jag träffade hur många killar som helst. Men en kille som stack ut som var nykter. Mm. Som jag blev skitkär i. Och vi var ihop i några månader. Han bodde i Köpenhamn. Och han tog med mig på mitt första möte. Och det var när jag hade flyttat till LA. Så vi var ihop i New York och sen så flyttade jag till LA i den här vevan. Och sen så kom han dit och hälsade på. Och då följde jag med honom på ett A-möte i LA.
Men var det för att han ville visa dig inåt? Han kände att du kanske borde göra det där? Eller var det som att du hängde med som liksom anhörig medberoende?
Ja, jag trodde kanske att det var som att jag följde med som anhörig.
Ja.
Jag tror, jag upplever det, eller jag, i min värld så är det han som gjorde 12:e steg på mig. Som gjorde att jag hittade till programmet några år senare. Men utan honom vet jag inte om jag hade gjort det.
Nej. Fint, fint att höra.
Ja, men fantastiskt. Och det var, han gjorde ju slut med mig. Och mitt missbruk skenade när jag bodde i LA. Det eskalerade liksom jättemycket och blev ganska mörkt.
Mm. På vilket sätt? Du behövde dröja vid det, men exempel bara på hur det kunde se ut.
Men det var ju nästan droger varje dag, liksom. Det var orgies och liksom, alltså destruktivitet på jättemånga sätt. Liksom. Jag var i en jättesjuk relation med en man som, ja, men som... Det enda som funkade för mig till slut var ju att ha liksom, destruktivt sex när jag var hög och full.
Mm.
Det var liksom... Alkohol och drogerna räckte inte, kärleken räckte inte. Alltså, det var tvungen att mixa allt det här, liksom. För att kunna fly liksom, en kort stund.
Mm.
Annars så, jag kunde vara på så här backstage på världens coolaste konsert och bara så här tycka att det var tråkigt. Liksom.
Helt avtrubbad.
Alltså helt avtrubbad.
Mm. Fy fan. Ja. Och vad hände då?
Jag flyttade hem till Sverige och det var ju en act of God. Att jag, för jag skulle flytta till den här killen egentligen i New York. Och så var det någonting som hände som gjorde att jag bara, han var ett riktigt svin, så det var väl någonting i det liksom. Som gjorde att jag bara sa, jag måste hem till Sverige. Jag kan inte, jag kommer inte överleva om jag flyttar till New York. Så flyttade jag hem till Sverige och trodde att min lösning skulle vara att jag hittar en kille och skulle gifta mig och skaffa barn.
Mm.
Trodde jag inte att jag hade problem med alkohol och droger.
Den här ständiga jakten på yttre saker som ska lösa det här interna problemet.
Ja.
Jag ska ha en kille, ett jobb, någonting utanför mig.
Exakt. Mm. Och sen så träffade jag inte någon och jag upplevde nog, eller det var då som jag ville sluta använda och inte kunde. Det gick inte. Hur mycket jag än ville så, jag kunde inte motstå liksom första glaset. Och då tror jag att, alltså det var jävligt, jävligt, jävligt tuff period på typ ett år när jag försökte sluta av mig själv, som jag hade lyckats med då 2007. Men bara helt inte klarade det. Liksom.
Mm.
Då verkligen så här maktlöshet, men det, jag trodde ju att det var att jag var deppig över att jag inte bodde i New York, att alla i Sverige var så jävla tråkiga och att det var så mainstream här och så här mellanmjölk liksom.
Mm. Men egentligen så var det beroendesjukdomen som hade ett fast grepp om dig.
Ja, så var det. Och då åkte jag faktiskt tillbaka till New York en helg bara för att jag trodde att jag skulle flytta hem dit liksom. Och alltså då tog jag kokain hela tiden. Jag var full konstant. Kom hem och var så här, ja men, överkörd. Och då ringde jag till AA och bad om hjälp.
Mm.
Kom ihåg att jag ringde så här, hej, jag skulle behöva en sån här sponsor.
Vad sa de då?
Då fixade de det.
Mm.
De fixade så att en tjej, det här var när jag bodde i Göteborg då. Min mamma hade lurat hem mig till dem liksom. Och då fick jag en jättegullig tjej från typ Varberg som jobbade som dagisfröken. Och jag tyckte att jag var typ känd och så här Hollywood cool liksom.
Mm.
Så jag kommer ihåg när de sa på mötena där, så sa de så här, vi har något som du vill ha. Och jag var så här, jag bara tjocka, fula och arbetslösa. Vad har de som jag skulle vilja ha? Jag såg inte glittret i ögonen liksom.
Nej.
Det var en jättespännande erfarenhet. För det var ungefär ett år som jag fattade att jag hade problem, men jag hade inte kapitulerat. Alltså jag trodde fortfarande att jag själv hade en lösning.
Mm.
Och var så otroligt självcentrerad. Så jag trodde typ att folk som satt på mötena var inhyrda skådespelare. Jag trodde att allt var stageat för mig liksom. Och sen så tog en sponsor, jag började jobba i Stegen. Jag försökte liksom hitta nykterheten, flyttade tillbaka till Stockholm, bodde med en tjej som hade varit nykter i flera år och tyckte att det var skitjobbigt liksom, för att hon var så i programmet och jag var inte det liksom. Och sen så tog jag ett återfall när jag skulle gå på Summerburst med massa coola polare från New York. Så satt vi i en taxi och de hade en flaska med så här Orangina som det var massa MDMA i. Och min sjukdom sa till mig så här: du kan säga till din sponsor att du inte visste att det var droger i. Och så här, MDMA har ju bara tagit några gånger. Det är du inte beroende av. Och så drack jag jättemycket ur den där flaskan. Och så tänkte jag, eller efteråt så jag bara så här: nej men gud, var det droger där? Och lurade mig själv att jag inte hade vetat det. Jag hade ju 100% koll på att det var knark i den där liksom. Men i det ögonblicket tog jag mitt första steg. Jag kapitulerade inför att jag var helt maktlös. Då fattade jag att jag så här, jag kommer alltid hitta en anledning för att använda. Och blev, alltså jag blev så sjukt rädd för mig själv. Så då började jag i det här programmet på riktigt. Då började jag gå på möten varje dag, göra service typ varje dag. Jag gjorde precis det min sponsor sa. Jag fattade inte ett enda beslut utan att ta det med min sponsor först. För att jag fattade att min egen vilja och mitt omdöme var sjukt. Liksom.
Mm.
Jag var så infekterad av den här sjukdomen. Så allting som jag beslutade själv tog mig till drogen. Liksom.
Var det tufft i början?
Skitläskigt. Jag har alltid varit väldigt kapabel. Så det var jävligt läskigt att känna att jag hade tappat kontrollen.
Mm.
Att inte kunna tro på min egen förmåga. Det är typ det läskigaste jag varit med om. Faktiskt.
Var du öppen med omgivningen, familj, vänner, jobb och så? Eller hur såg det ut?
Nej, det var jag verkligen inte. Jag mörkade det i början. Efter det här sista återfallet så var jag öppen mot mina chefer. Och de var så fantastiska. De tog det jättefint och möjliggjorde att jag kunde gå på möten. Och tyckte att det var skitcoolt liksom, att jag var nykter. Så det gav mig lite självförtroende. Och sen en av Mys söner inspirerade mig jättemycket. Han gick ut öppet om att han var... Och vi hade festat ihop en del i LA. Och han inspirerade mig att våga... Eller han, vi satt ut på fika. Han bara så här, men du som är så här 30 bast och cool och har karriär. Så här, du borde ju verkligen gå ut med det här. För det är ett så stort problem och folk fattar inte att det inte bara är A-lagare liksom. Sitter på parkbänken utan att det är överallt. I alla rum.
Så är det verkligen. Och det är ju fortfarande en av de grejerna man slåss mot fortfarande, känns som. De här fördomarna och förutfattande meningarna som finns om hur det ser ut att vara en alkoholist och narkoman. Eller hur det funkar. Att det liksom, och det är så... Det är så här, det är så deppigt på något sätt. Alltså, visst, det bekräftar ju bara på något sätt att det vi gör här nu är jätteviktigt.
Verkligen.
Vi pratar om våra stories och krossar den nidbilden av en missbrukare. Liksom.
Mm.
Men det är också så sorgligt för att när man stöter på människor så är det fortfarande så att alla jag tar till möten säger typ samma sak. Och de säger så här, men fan, alla där inne såg ju normala ut. Du vet, så här. Man bara, ja, det är exakt så det är. Det är normala människor.
Ja.
Och det är jättefint att folk får upp ögonen för det, men det är också sorgligt, för då fattar man att liksom nidbilden, eller liksom hos gemene man fortfarande är så här, ja, alkoholister, det är Leffe på bänken och narkomaner, det är han på plattan liksom, med sprutor i armen.
Ja.
Det är så sjukt, och det sitter så djupt.
Det sitter så djupt, alltså det är så spännande, och skammen just i att så här, alltså jag vet inte hur många jag känner som är så här, nej men jag har en liten problematisk relation till alkohol. Man bara... Alltså just att erkänna, och för mig att erkänna att jag var narkoman var fruktansvärt tufft alltså.
Mm.
Och jag levde, när jag kom in i CA till och med, så levde jag i en illusion om att jag hade tagit kokain en gång i månaden. Tills jag typ så här hade jobbat igenom stegen med min sponsor och bara så här, men gud, var inte min langare hemma hos mig en gång, eller flera gånger i veckan? Och bara, tog jag verkligen kokain en gång i månaden då? Det var liksom, förnekelsen var så sjukt liksom inpräntad i mig.
Han kanske var hemma hos er utan att du knarkade.
Ja, det måste varit så, för jag tog absolut inte.
Nej, han kanske var hemma i andra ärenden. Han tog en kaffe och snackade om sina familjeproblem.
Ja. Nej, så var det inte.
Nej, så var det inte så. Ja, nej, det där är ju verkligen intressant, hur förljugen man är. Och det är ju någonting som bryts ner, känns det som, under stegens gång, men också under tidens gång, tycker jag. Att det kan komma upp saker så här, flera år senare, så här, som att just det där var ju inte som jag tänkt mig. Liksom. Att man är så djupt förljugen fortfarande. Uh-huh. Och att man liksom, det blir så påtagligt att man är, så här, man är som en slags lök på något sätt. Så man ska, bara, man ska skala av den lager för lager för lager. Och det, du har ju lite längre tid än mig. Och, men jag kan ändå känna så att man har så långt kvar ändå.
Jag vet, och det är det som är så magiskt med tillfrisknande. Mm. Det är det som jag älskar med att vara nykter. Att, och att jobba i det här programmet på daglig basis.
Ja, berätta hur du gör det.
Ja, nu har jag precis blivit mamma. Nej, men jag gör faktiskt det. Och ibland när det är mycket som jag upplever att jag har... Nu har jag ganska mycket, liksom ett spädbarn som är inte ens 3 månader. Men varje morgon så ber jag om hjälp. Alltså jag säger alltid så här, hjälp mig. Och så ber jag att få vara till största möjliga nytta för andra. Och hur det ska manifestera sig ber jag inte ens om vägledning i, utan bara, jag ber bara om att jag ska få vara det. Och varje kväll när jag går och lägger mig, om jag inte gör liksom större rutiner, så säger jag tack. Det är minimum liksom. Ofta så på morgonen så ber jag, i vårt program så har vi en 3D-stegsbön. Mm. Under dagen, alltså dels så försöker jag alltid att vara till hjälp. Om någon ber om min hjälp så finns jag där liksom, oavsett hur mycket jag har att göra egentligen. Det kan vara med ett sms liksom, om det är för mycket. Mm. Men att det alltid finns där liksom.
Och det handlar om i livet överlag, eller handlar det främst om programmänniskor? Och...
Nej, i livet liksom. Ja. För jag tycker att det här programmet är en guide för hur vi ska leva. Mm. Inte bara hjälpa andra liksom, som också lider av sjukdomen. Även om det är också en jätteviktig del av. Mm. Men när jag var sjuk och uppe i min sjukdom så var hela mitt fokus på vad jag kunde få ut av situationer.
Yes.
Och nu försöker jag tänka helt tvärtom. Vad kan jag addera? I vilken situation jag än är i, vad kan jag ge? Liksom?
Mm. Det här är så intressant. För att just det här med att man aldrig ska säga nej till service och sånt där, fick man ju höra mycket i början i programmet. Och service är ju då, för de som inte vet, service kan vara att man gör kaffe på möten, kokar kaffe, man hjälper till innan och med stolarna, man leder möte, man kommer och talar på ett möte, ja, men lite vad som helst. Det är ganska, service är ganska brett.
Mm.
Men det är också någonting som jag har märkt på tiden, att det är liksom, som du säger det här, man gör liksom plats för det, för att man vet att det är det man får tillbaka. Så på ett sätt, om man ska verkligen bryta ner det, ja, det blir ju själviskt för man får tillbaka. Men det är ju inte själviskt, för det är ju liksom en del av ens tillfrisknande, eller?
Ja, men och om fokuset är det man ska få tillbaka, då blir det ju inte heller... Alltså, mitt fokus är alltid att ge. För att om jag fokuserar på vad jag ska få tillbaka, då blir jag alltid besviken. Ja, för då tänker jag att jag ska få det på ett visst sätt.
Och liksom, där formulerade jag kanske lite fel. Fokuset är inte vad jag ska få tillbaka. Fokuset är snarare så här... Det här har jag lärt mig att jag ska göra för att liksom leva i tillfrisknande. För, liksom så här, för att det är den mallen jag har fått. Att jag ska göra... När jag, har jag möjlighet att göra, tala på det här mötet? Har jag möjlighet att göra det här? Då gör jag det och ändrar mitt schema för det. Liksom. Mm. För att jag vet att det är det som kommer liksom så här... Men ja, du är rätt där. Det är lite intressant det där. Varför gör motiv och sånt där? Fan, det fick mig en tankeställare. Satt på pottan här.
Vad fint.
Ja, men verkligen. Nej, men jag absolut. Men jag mår ju bra av det, så jag vet inte... Ja, motiven. Nej, men ja, jag hör vad du säger.
Ja, nej, men liksom, egentligen spelar det kanske ingen roll vad man har för motiv. Men jag försöker alltid att... Ja, men foka på vad jag kan ge. Och då brukar jag få så här sjukt mycket tillbaka i former som jag inte ens har kunnat föreställa mig.
Nej, precis.
Liksom. Min fantasi räcker inte så långt. Liksom. Och det är otroligt vackert att få uppleva gång efter annan. Liksom.
Du har ju som sagt lite längre tid än vad jag har. Så jag kanske om ett år så kanske jag också tänker så här, okej, okay, jag vill bara ge nu. Jag vill bara ge. Medan jag idag tänker så här, det här är en del av liksom mitt tillfrisknande och det här jag har lärt mig liksom.
Men jag tänker också att så här, det är så otroligt olika faser man är i tillfrisknandet. Jag hade till exempel för 1,5 år sedan en sjukt tuff period i mitt tillfrisknande. När jag var jättesjuk. Liksom. Men inte i alkohol- och drogmissbruk utan relationsmissbruk.
Mm.
Som jag var helt blind inför i tillfrisknandet. Liksom. Och det är ju den här löken som du pratade om så fint. Att jag tar inte tag i mina... andra liksom dysfunktionella beteenden förrän det gör tillräckligt ont.
Mm.
Och då, men jag förlorade min kille, allt liksom gick åt helvete. Och där tog jag tag också i mitt medberoende som var, alltså det är ett grundberoende för mig, medberoende liksom.
Mm.
Men det tyckte jag inte var något jag behövde riktigt titta på. Förrän det gjorde så jävla ont att jag liksom var tvungen. För att annars hade jag gått ut igen. Liksom.
Mm. Oftast är det ju så att det måste göra riktigt jävla ont för att vi ska liksom öppna ögonen och faktiskt se vad som händer.
Ja.
Och det är ju så jävla märkligt det där att det ska behöva vara så. För att för mig är det så här att när jag liksom, när jag märker att jag börjar så här kolla på resor eller ja men, gå på Lens och kolla efter någon dyr jacka, så här, då vet jag direkt så här, okej, nu är det någonting som inte är rätt inom mig. Mm. Nu är det någonting som jag slarvar med i mitt tillfrisknande, i mitt program. Har jag gått på möten? Har jag någon aktiv sponsor just nu? Har jag det här i ordning? Och oftast är det ju så att det har jag inte. Oftast är det någon liten bit som jag slarvar med just då. För att om jag har bitarna i ordning, då är jag inte lika fokuserad på det där yttre. Och Det är också så här, om någon hade sagt det till mig för liksom 7 år sedan jag var aktiv, man hade bara, va? Vad fan pratar de om? Det dummaste jag någonsin har hört. Men det är också någonting som man lär sig liksom, i det här livet som vi lever. Och det, ja, men som du säger, det är verkligen fascinerande, för det bara pågår liksom. Det bara pågår. Och jag är så jävla, man är så jävla glad, för man får lära känna sig själv på ett sätt som ja, vanliga människor inte får. Och det är inget nedvärderande mot vanliga människor, men det är ändå en lyx att ha ett 12-stegsprogram som, det blir som att man konstant lever i någon slags personlig utveckling, tjohej på något sätt.
Ja, och man får hjälp med att checka in sig själv liksom. Mm. Annars får man betala ganska dyra pengar i terapi och så. Vi får ju det gratis på något sätt på våra möten.
Och om man också är beroende människa så sitter man bara och ljuger på terapin ändå. Så det...
exakt, förut i alla fall. Jag går på terapinykterheten, då har jag varit ärligare.
Jag menar det. Men man hör ofta om folk som så här provat terapi innan programmet och bara, jag satt och ljög i 2 år. Man bara, ja men... Då ger man ju inte en terapeut så schyssta medel att arbeta med. Om man sitter och ljuger för dem. Så här, vad ska de göra?
Ja, men det är så roligt. Och det är ju fortfarande, alltså, fast jag har 8,5 år snart i den här eller liksom nyktert, så är, har jag ändå tendenser att liksom böja på sanningen. Mm. Men jag tänkte också att vi skulle prata om Gud.
Mm.
För att det, Gud är ju A och O för mig. Liksom. Mm. Min sponsor är ju inte Gud. Nej. Som jag trodde i början. När jag liksom alltid gick till min sponsor med grejer. Utan min högre makt är liksom det absolut viktigaste i mitt tillfrisknande.
Mm.
För jag är jag är fortfarande helt maktlös.
Mm.
Och utan en högre makt så skulle jag inte sitta här idag. Liksom.
Om vi ska bryta ner det... För det sitter ju förmodligen människor, eller garanterat människor här ute, som är lite skeptiska mot begreppet. Och det här med att de ser 12-stegsprogrammet som ja, men religion och Gud skrämmer och allt sånt där. Om du ska ta 30 sekunder och rikta mot en person som faktiskt tycker det där känns jävligt jobbigt, konstigt och främmande. Och backa på det liksom.
Ja.
Gör lite mer lättillgängligt.
Ja, men till exempel kan man ju så här, Gud kan ju stå för glad utan droger.
Mm.
Eller jag till exempel som är så här yoga-människa. Tycker att Gud är energier. Idag liksom nu i våran konversation så kommunicerar Gud med mig via dig. Alltså då är Gud i dig verksam liksom. Jag tror inte på en kristen Gud liksom. Och det är det som jag hade alla stora religioner på min harmlista. Och är fortfarande så här ganska kritisk mot kyrkan liksom. Mm. För att jag tycker att män, inte bara alltså människan har... våldtagit religionerna i århundraden liksom, för eget vinning. Så jag har ganska svårt för organiserad religion. Jag tycker att det är fint att man får välja själv.
Ja, det är ju väldigt fint, för det står ju till och med i våra steg att det handlar om ens egen uppfattning av Gud.
Mm.
Och det handlar ju om att liksom, ja, man kommer i kontakt med en kraft som är starkare än sig själv. Som steg 2 handlar om att man ska börja tro på det. Och för mig var det så här att, jag tror min sponsor sa det till mig, han sa så här: tänk dig när du kommer till ett möte, det sitter 50 pers där och alla har lyckats med någonting som du inte har lyckats med. Är inte det en otroligt stark kraft? Och jag bara, jo, det om något är ju en otroligt stark kraft. Ja, men tro på det då i början. Låt det vara din högre kraft i början och något som du kan rikta ditt tillfrisknande mot. Liksom.
Mm.
Och sen får du utveckla det successivt, vad din Gud ska vara. Och det tyckte jag var så fint, för det blev som att det blev så liksom... Det blir så lättillgängligt för mig då.
Mm.
Och jag tycker att man ska göra det lättillgängligt i början. Och sen med tiden så växer du fram till en stark tro på det som funkar för en själv. Som du vittnar om här liksom.
Mm.
Men en tro på någonting, det ska man ju ha. Eller ska. Det rekommenderas ju. För att ens egna hjärna och ens egna egenvilja, den har ju tagit den till ganska mörka platser. Tills man kommer till 12-stegsprogrammet då. Så det är ju liksom, man bör ju helst tro på någonting.
Ja, men jag tycker att de skriver det så vackert i den här boken. Liksom. Det finns ett kapitel som heter Vi agnostiker. Som är otroligt fint där man beskriver just vad en högre makt kan vara. Liksom. Mm. För mig, och jag tror för många andra som har den här sjukdomen, så var ju alkohol och drogerna gud. Mm. Alltså det var ju det som styrde hela mitt liv. Jag hade ju ingen invändning där. Liksom.
Nej.
Och det kan man också gå till, tänker jag. Mm. När man tvivlar.
Verkligen. Ja, nu ska vi hoppa in i ett segment som heter The House svarar. Ja, ännu en ny onsdag och ännu ett nytt The House svarar. Jag sitter här med Robert Boman och Felix Granander. Välkomna.
Tackar.
Tack så mycket.
Nu ska ni få en fråga att bita i. Känns det?
Det låter bra.
Ja. Fast det här är inte så mycket att bita egentligen, men jag tycker att det är en ganska intressant fråga. Lite annorlunda, men vi testar. Den lyder så här. Hej grabbar, skulle ni börja dricka och knarka igen idag om ni kunde göra det normalt? Kan ni sakna det?
Det där frågan har jag fått ganska mycket. Och hur jag ser det, det är ofta att vi försöker jämföra, eller vi försöker titta på, men kan det kanske komma någon medicin i framtiden som tar bort det fysiska beroendet liksom, som gör att man tar ett glas vin utan att få de här konsekvenserna. Och som jag ser det, jag har ju egentligen druckit och knarkat på mina känslomässiga problem. Och oavsett om jag skulle kunna ta, som frågan är, ett glas vin eller en öl eller ett streck, så normalt, så skulle mina känslomässiga problem ändå komma tillbaka, vilket skulle ta mig tillbaka till ruta ett igen, där jag lever i ett beroende.
Mm.
Jättebra fråga. Och jag tror att när jag var ett år nykter så hade jag nog svarat ja på den. Idag så, nej, faktiskt inte. Mm. Jag skulle faktiskt inte det. Utan jag har så galet mycket roligare i mitt liv idag utan att dricka och knarka. Och när jag är ute med mina vänner som dricker, så jag har faktiskt ofta roligare.
Mm.
Och det blir roligare att interagera med andra människor. Det är roligare att flirta eller vad man nu gör för någonting. Så idag, nej, faktiskt inte. Sen finns det ju den här matbiten som många av våra klienter också tar upp, att nej, men vinet är så viktigt för det förhöjer matupplevelsen och så viktigt. Och där fanns det absolut en tid i början av mitt tillfrisknande där jag tyckte att jag saknade det här glaset rödvin till den här köttbiten och så vidare. Men faktiskt inte idag.
Jag tror att det där är något du är inne på där, Robban, just med att det faktiskt är roligare att leva i tillfrisknande. Det faktiskt är roligare att leva i nykterhet. Och det är ju det att vi hittar inte bara liksom ett sätt där vi inte får konsekvenser. Vi hittar ju inte bara ett sätt där livet blir att, ja, men det här kan vi hantera. Nu ska jag leva nykter tills jag dör, bara så att jag inte får konsekvenserna hemma. Utan vi hittar ju något bättre.
Mm.
För hade det inte varit bättre, så hade inte beroende personer som oss varit kvar i det. Ja, men vi måste ha kul.
Exakt, och det är så svårt att få folk som är kvar i missbruket att förstå det här. För man minns ju själv hur det var när man var i droger och alkohol. Och om någon nykter skulle säga till en då, ja, det är jättekul att vara nykter. Alltså
jo, tjena.
Man hade trott att det var Jehovas vittnen.
Ja, det var det värsta jag visste i hela världen, nyktra människor, när jag var självaktiv. Alltså det var det liksom. Och då fattar man ju. Alltså därför kan man bli lite ödmjuk inför det. Även om man bara vill få in ens egen känsla i deras huvuden. Liksom. För det är som du säger, Felix, det är verkligen så. Alltså jag hade inte stått ut med ett liv som var tråkigt. Så det är ju, jag vill ha kul jämt.
Ja, vi är kicksökande människor. Hur skulle vi sluta med det?
Exakt. Ja, men bra svar, grabbar. Och om man vill komma i kontakt med The House Rehab, då mailar man ju Sandra hos er. Och det är adressen
sandra@thehouserehab.com.
Tack för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Tackar.
Ja, tack för det. Ännu en klok fråga från er och en intressant diskussion mellan mig och Felix och Robert. Det är fint att ha med mig er grabbar. Ja, jag sitter här med Malin Storm och vi ska knyta ihop en säck här nu. Det här har varit väldigt, väldigt fint, Malin. Jag är supernöjd. Hur känner du så här? Hur brukar du känna efter att ha dragit din story? Känns det bra då eller känner du lite tom? Eller känner du, hur brukar du känna dig?
Det brukar variera, men jag tänker alltid att jag inte är the judge of my own work. Utan förhoppningsvis har jag sagt saker som kan hjälpa någon. just nu känns det som att det finns, som att vi har kommit halvvägs ungefär. Det finns jättemycket mer som jag skulle vilja prata om i nykterheten.
Men absolut, jag är jättenyfiken på, vi kan prata några minuter om hur du försöker leva i nykterheten idag.
Men jag skulle vilja prata lite om, för jag har ju en YouTube-kanal som jag fick till mig genom min högre makt.
Berätta.
Som jag har jobbat emot ganska mycket. Jag gjorde gottgörelser i LA. Det här är 6 år sedan typ. Så satt jag på stranden i Malibu och jag bodde i New York just då liksom. Och hade gått på ganska mycket yogaklasser och tyckte att allting handlade bara om att man skulle vara så fit och så här, work that ass liksom. Och var förbannad på det. Och var så här, fy fan, de liksom, det här är inte yoga, blah, blah, blah. Och så satt jag på stranden i Malibu och fick en så här uppenbarelse att jag typ skulle, det var så här, du kan yoga, du behöver lära dig sociala medier, skapa något. Och som så här jantesvensk så vågar inte jag det. Jag är skitskräg, jag vill inte ha uppmärksamhet på det sättet. Jag liksom skäms över mig själv och också blev skammad väldigt mycket för att jag tar jävligt mycket uppmärksamhet som person. Det skulle man inte i min familj. Så jag fick verkligen gå emot alla mina rädslor och skapa den här yogakanalen. Och först gjorde jag en utmaning som var 1 år, 365 dagar yoga. Och sen så slutade jag ett tag och sen så flyttade jag till Frankrike. Och började jobba för ett svenskt moppeföretag, skulle lansera dem i Sverige. Och började också, eller så här, fortsatte med yogan liksom. Inte riktigt så regelbundet som jag hade gjort under det här året. Men fick till mig att jag skulle ta upp det igen och göra det igen så här, en dag i taget. Precis som vårt program. Och började med det 2019 tror jag. Januari 2019. Och då jobbade jag med det här som jag trodde var mitt drömjobb. Jag skulle lansera ett varumärke på en helt ny marknad. Och så här, jag har alltid jobbat med branding. Jag tyckte det var skitspännande. Och det gick skitdåligt. Och varje gång när jag så här mediterade och hängde med Gud kring det här så fick jag bara till mig så här fokusera på yogan. Och idag så lever jag liksom helt på min YouTube-kanal där jag jobbar typ en kvart om dagen. Alltså jag har verkligen så här, det finns nionde stegslöften liksom. Och där så här, att står det att man kommer få ett liv bortanför ens vildaste fantasier. Och så är det idag. Och då har jag liksom gått emot min egen vilja helt. Jag ville aldrig jobba med yogan på heltid. Jag ville absolut inte liksom bli någon influencer. Alltså så här. Och nu lever jag värsta drömlivet kring det liksom. Och det är Gud liksom. Och det tänker jag är så här viktigt att lägga till. För att vårt program, om man, jag tänker lite som du, så här, du får sitta och intervjua kändisar. Det är ju också så här,
det är helt knäppt alltså.
Vilken gåva som aldrig hade kanske hänt om man inte hade vågat lyssna på sin högre makt och blivit vägledd. Så igår hade jag 150 000 subscribers på YouTube.
Grattis.
Och nu typ verkar det som att jag närmar mig 1 miljon på 2 dagar. Alltså det är bara så här galna siffror som jag aldrig, jag hade inte kunnat liksom föreställa mig det.
Nej, och det är ju liksom sidovinster i nykterheten. Och jag tror att det är, för mig var det superviktigt för att fortsätta på den inslagna vägen. Alltså så här, när jag blev nykter, den dagen, mitt nykterhetsdatum var ju inte tanken så här, nu ska jag fortsätta vara nykter i hela livet. Det var ju inte det. Men när jag såg hur mycket som kom till mig i nykterheten, så här, hur mycket så här, relationer började funka, alltså på en podd som de slog igenom, alltså vet, och liksom så här, saker bara hände och jag började må bra, då var det så självklart så här, jag ska ju leva så här. Det är ju ingen snack om saken. Jag ska ju göra det här liksom. För att ett, om man inte får någon förändring i livet och runt omkring en dels, men också i sig själv. Om det inte förändras någonting, då är det nog svårt att motivera en fortsatt nykterhet.
Ja, alltså. Och därför är det också så viktigt att våga göra. Alltså som jag kommer ihåg när jag skulle lägga upp min första yogaklass officiellt. Jag var så rädd så att jag visste typ inte vart jag skulle ta vägen. Och så sjukt rädd för vad andra människor skulle tycka och liksom. Idag så tänker jag att det säger allt om dem och ingenting om mig. Och det är en sån jävla befrielse. Men också, alltså jag har fått en dotter nu för snart 3 månader sedan. Och ja, men lever ett liv liksom med en partner som är stabil. Och det är så långt ifrån vart mitt liv var när jag kom in i det här programmet. Och det, ja, men det är så jäkla vackert. Så om ni har problem, liksom, våga be om hjälp. Det funkar liksom.
Ja, verkligen. Det är något som man återkommer till i den här podden ganska ofta. Be om hjälp. Våga sträcka ut en hand till mig eller till Malin eller vem som helst. Det finns en lösning och det finns ett liv bortanför den där horisonten. Och det kanske känns övermäktigt just nu, men vi sitter här och vittnar om att det kan bli riktigt jävla bra.
Ja, men både du och jag, Nemo, hade ju liksom lite coola liv i det aktiva. Mm. Och jag kommer ihåg när jag kom in, jag trodde att så här, livet var slut. Alltså jag tänkte så här, nu har jag haft mitt roliga. Exakt. Och det var skitkul. Och nu är livet slut, liksom. Mm. Men det får jag ta. För att jag överkonsumerade det, liksom. Och sen så hade jag så fatalt liksom, fel. Det är nu jag har byggt riktiga relationer. Nu jag har liksom en karriär som jag är stolt över. Det är liksom, det är nu. Det var inte innan. Nej, sen är det skitkul och jättebra erfarenhet, men...
Nej, jag kan skriva under på det 100%. Du, tack för att du kom hit och tack för att du delade din story. Det här var jättefint. Jag, och det säger jag i och för sig ofta till gäster, men idag känns det verkligen som att vi möttes på ett superfint sätt. Mm. Så jag är jättenöjd. Hoppas du är också nöjd.
Jättefint. Tack för att jag fick komma hit.
Tack. Och tack alla lyssnare för att ni var med den här onsdagen. Vi hoppas vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram!